Då ska vi som vår episteltext fortsätta läsningen från Efesierbrevet. Och idag ska vi läsa Efesierbrevets första kapitel, vers 15-23. Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland det heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvudet för kyrkan, som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Temat för min predikan är: ser du vad som finns att se? Ser du vad som finns att se? Ni vet, det finns såna här bilder som är lite rikare än vad man först uppfattar. Där man kan tycka sig se en bro och i verkligheten så är det mängder med mäktiga vita segelskepp. Eller man tittar på en ansiktsbild och man ser en ung flicka. Och så plötsligt ser man att det är en helt annan dimension. Det finns också en äldre kvinna i bilden. Eller man kan ju titta på ett abstrakt mönster. Som inte ser ut att signalera någonting annat mer än kontrasten mellan svart och vitt. Och plötsligt framträder Jesu ansikte. Det här är bara några fåniga illustrationer av att man kan se på någonting och så ser man ändå inte allt som finns. Så är det också när det gäller den kristna tron. Att man kan bekänna sig som kristen, man kan ha en kristen tro och så ändå ser man inte allt det som finns att se och som man har precis framför sig. Det är vad den här texten handlar om. Ser du vad som finns i ditt nya liv i Kristus? Paulus tackar Gud för de kristna. Han säger: sedan jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Han är väldigt tacksam när han hör hur Gud verkar i människors liv. Ni kanske kommer ihåg, ni som var här förra söndagen, att Efesierbrevet är en rundskrivelse till ett antal olika församlingar och kristna gemenskaper. Paulus kände ju dem väldigt väl som var i Efesos. Där hade han själv stannat under en lång tid. Men det här brevet ska gå runt också till andra kristna gemenskaper som Paulus själv inte har besökt eller bara haft väldigt tillfälliga besök i. Och därför känner han inte alla personligen. Det är därför han skriver att han har hört om deras tro på Jesus. Och han gläds över det han hör. Människor växer till i tro och i kärlek. Det han får höra om de här olika kristna gemenskaperna, det är det som är kristendomens kännetecken. Att människor kommer till tro på Jesus och får kärlek till hans folk, till alla andra som också tror på Jesus och tillhör honom. Man tror på Jesus och får kärlek till alla de heliga. De heliga är inte någon sorts specialgrupp av elitkristna eller extra lyckade kristna. Eller... Nej, det är alla som hör ihop med Kristus. Man är helig på grund av sin relation till honom. Han som är helt igenom lyckad. Och alla vi som blir sammankopplade med honom, vi kallas för de heliga. Det här är kristendomens kännemärke. Tro på Jesus och så kärlek till alla som tillhör honom. Och Paulus tackar Gud när han hör hur det här växer till hos människor. Är inte alla människor heliga? Är inte själva livet heligt? Ibland så säger vi så, vi talar om livets helighet och så. Vad syftar Paulus på här egentligen med kärlek till alla de heliga? Jag tror vi behöver reda ut det. Kommer du ihåg att Jesus talade om att man behöver bli född på nytt? Att vi människor behöver födas två gånger. En gång av vår mamma och en gång av den helige ande. Man behöver få en inre nyfödelse. Så här förstår Bibeln det. Alla människor är skapade av Gud. I Adam hör vi alla samman. Alla människor har samma värde. Alla människor är viktiga. Alla människor är föremål för Guds kärlek. Varje form av rasism eller grupptänkande eller hierarki av bättre och sämre är fullständigt uteslutna, för alla människor är skapade till Guds avbild och därför oerhört betydelsefulla varelser. Och alla är älskade av Gud. Det här är grunden för människovärdet, för alla människors lika värde och rättigheter. I Adam är vi alla ett. Skapade av samma Gud. I Adam är vi också dessvärre ett genom att vi har gjort uppror mot Gud. Att vi har vänt Gud ryggen. Att vi är trasiga, korrumperade med ett förgiftat inre. Det tar sig olika uttryck, den där inre förgiftningen. Men den är också universell. Den är gemensam för alla i Adam. Men så säger kristen tro att Gud har startat en ny mänsklighet mitt inifrån mänskligheten, nämligen i Kristus. Ja, det finns en förhistoria här och han utväljer Abraham och så, men den nya mänskligheten startar i Kristus. Och nu kan en människa få födas på nytt och få ta del av den nya mänskligheten i Kristus. Och det är det man gör genom tro och dop. Att man kopplas samman med Jesus. Man kan få födas på nytt, bli en ny skapelse i Kristus. Det kan alla få bli. Den cirkeln har en öppning. Och alla som är i Adam välkomnas att få bli i Kristus och bli en del av den nya skapelsen. Och alla som har blivit nya skapelser är kallade att bjuda in så många som möjligt genom öppningen. Och den öppningen är Jesus, hans död och hans uppståndelse, som är dörren in till att få ta del av det nya mänskliga livet. När Nya testamentet talar om de heliga så är det inte den yttre cirkeln av alla som är i Adam. Nej. Det är den inre cirkeln. Av alla som är i Kristus. De är de heliga. Nu gläder sig Paulus när han tänker på hur människor växer till i tro på Kristus och i kärlek till alla de heliga. Och så börjar han be för de här. Han börjar be för de heliga. Och vi får reda på vad det är han ber om. Och den texten vi har läst, det är ju en bön. Och vi får liksom Paulus bönelista. Jag vet inte hur det ser ut när du ber. Om du skulle analysera de böner du har sänt upp till Herren, vad skulle de ha för innehåll? Ja, det behöver inte göra det nu, men det kan vara lite intressant att se, vad har vi för fokus när vi ber? Vad ber du om? Vad tycker du är viktigt när du närmar dig Gud? I verkligheten så har vi ju väldigt mycket praktiska och personliga önskemål. Och det får vi lov att ha. Jesus har sagt, be om vad ni vill. Och han själv lär oss att vi ska be om dagligt bröd. Alltså väldigt konkreta personliga saker. Om mat och kläder och hus och arbete och familj och framgång och välgång. Och vi är välkomna. Men när vi läser Paulus bön så är det faktiskt inte det han ber om. Trots att det säkert fanns många fattiga som behövde mer mat på bordet i församlingarna. Vi kan läsa flera böner, ganska många böner av Paulus i hans brev. Och det här är en av dem. Och han ber aldrig om sådana saker. Han ber inte ens att de ska slippa förföljelse och motstånd och betryck och svårigheter. Han ber inte om det heller. Hans fokus, det som verkar vara prioriteringen för Paulus när han ber, det är att de ska få se det de har mitt framför sig, rikedomen i Kristus. Att det ska bli på allvar alla de underbara gåvor som Mark talade om förra söndagen, som vi har blivit välsignade med i Kristus. Där ligger hans fokus. Ser du vad Gud har gett dig? Som är så oerhört mycket större och viktigare och långsiktigt mer betydelsefullt än vad som händer det kommande dygnet eller den kommande veckan precis runt omkring mig i mitt lilla liv. Paulus ber att våra ögon ska öppnas. Ja, konkret säger han så här. Jag ber om en vishetens och uppenbarelsens ande. Så ni ska få kunskap om honom som ni nu tror på. Jag ber att era inre ögon ska öppnas. Så ni ser. Det här behöver vi. Att våra ögon öppnas så vi ser vad Gud har gett till oss. Det här är någonting som bara anden kan göra. Det här är ett Guds verk i våra liv. Att vi får se vilka vi är i Kristus. Låt mig ge två bilder. Jag har lånat lite från Gustav Börjesson. Kanske några av er har lyssnat till denna mycket duktiga bibelutläggare. Präst, pensionerad präst från västkusten. Tänk dig att du går in i ett mörkt rum. Du öppnar dörren och så går du in i ett mörkt rum. Nu befinner du dig i ett nytt rum, men du bara anar väldigt svagt vad finns här. Och du famlar i mörkret och du blir ganska ointresserad av rummet, för du ser inte. En del kan tänka så här om kristen tro, men man träder in i ett nytt rum, det gör man verkligen. Man tar steget över och kommer in i Guds rike. Men det är mörkt, man är omedveten om vad det är. Man traskar omkring i det där rummet och går på gudstjänst och ber någon bön. Men man ser inte. Och så är det någon som slår på lysknappen. Och så ser man befinner sig i en slottssal. Man är i en fantastisk miljö full av rikedom och skönhet och framtidshopp. Alla möjligheter finns här. Men man hade ingen aning förrän någon slog på lysknappen. Man såg inte vad som fanns där att se. Det var ju samma rum när det var släckt. Det är det här Paulus ber om. Att vi ska se. Våra ögon ska öppnas. Eller en väldigt vardaglig bild. Du vet, man sitter vid middagsbordet och man struntar i olika hälsofrågor. Man tittar lite slarvigt ut över bordet och säger, finns det salt? Kan någon skicka saltkaret? Och så skrattar de andra runt bordet för man har saltkaret precis framför sin egen tallrik. Man ser inte vad som finns. Tänk så ofta vi längtar efter. Åh, tänk om Gud gav mig det här. Åh, tänk om Gud kunde komma till mig. Ja, men tänk om man redan är där. Tänk om allt det du längtar efter och ber om redan är där. Och problemet är att du inte ser och sitter och frågar efter saltkaret fast det är mitt framför dig. Det här är en så stor sak. Vi behöver få våra ögon öppnade. Nya testamentet är ju ett så starkt exempel på det här. Lukas 24, när Jesus har uppväckts ifrån de döda. Så är det två av hans lärjungar. Inte två av de 12, men två andra lärjungar. Kleopas och en person till. Hans fru kanske. Eller en vän till honom. De har hört ryktet om att någonting har hänt med graven. Men de tror inte att Jesus är uppstånden. De är förlamade av sorg. Och de väljer att lämna Jerusalem för att gå hem och lägga den här Jesus-grejen bakom sig. Och så slår den uppståndne följe med dem. Men de ser inte. De förstår inte. Därför att deras ögon var förblindade. Och de kände inte igen honom. Och så vandrar de där och de uttrycker sin sorg, sin besvikelse. Har du inte hört vad som har hänt? Och vi som trodde han var Israels hopp. Och vi som... Tänk om de inte hade dödat honom. Tänk om han fortfarande var här. Och så går han vid deras sida. Och texten slutar ju med att när de kommer fram till Emmaus så bjuder de in den här, vad de tänker som främlingen, till sitt hem. Och när de hör honom be, och när han bryter brödet, så känner de igen honom. Och så står det, deras ögon öppnades. Precis så är det för oss. Vi behöver få våra ögon öppnade så vi känner igen honom. Paulus säger det är tre saker han ber att vi ska få se. Jag vet inte om ni såg båda sakerna i de där bilderna jag visade först. Det fanns så att säga två olika saker i varje bild att se. Paulus ber att det är tre saker vi ska få se. Nämligen vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger till de heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Det är hans tre bönämnen. Tre områden där han känner av att vi ofta är blinda. Och där vi behöver få ögonen öppnade. Låt oss titta på de tre punkterna. Första punkten är vilket hopp han har kallat oss till. Det finns ett underbart hopp. Och betoningen i den här första saken är faktiskt inte så mycket det hopp han har kallat oss till som att han har kallat oss till det. Att vi ska få upp ögonen för att Gud har tagit ett initiativ och kallat på oss och gett oss ett hopp. Gud har sett oss. Och han har tagit initiativ för att ge oss en framtid och ett hopp. Han har kallat oss, han har utvalt oss, han har fört oss till sig. Du är kallad in i den inre cirkeln. Att vara i Kristus. Och det ger grunden för att du kan ha ett verkligt hopp. Du måste tänka stort om ditt liv. Gud har sett dig innan du fanns till. Gud såg dig i din moders liv. Gud har följt dig. Och det ligger en kallelse över ditt liv. In i det som Gud har tänkt. Du är inte obetydlig. Han har kallat på dig för att ge dig ett hopp. Och nu vänder sig Paulus mot framtiden. Det är ett rikt och härligt arv som han ger oss. Vi är på väg mot en punkt där det ska utfalla ett fantastiskt arv. Som det kan göra när en förmögen person har avlidit. Så kan ju ett arv tillfalla arvingar. Det är också en person som har dött. På grund av vad Jesus har gjort i sin död. Och sen genom sin uppståndelse, för han har inte förblivit död. Så finns det ett arv som är rikt och härligt. Gud har en framtid för sitt folk. Allt det som idag har invaderat hans skapelse av synd och död och djävulskap, av ondska och lidande. En dag ska allt det bort. Och så ska en ny skapelse ske. Och så ska Guds härlighet genomtränga hela skapelsen. Och så ska vi få det. Som ett arv. Och så ska vi för alltid få leva med Herren. Vi behöver få upp ögonen för det fantastiska arv som han kommer att ge oss. Jag läste ett brev från en person med en mustasch att avundas. Oliver Wendell Holmes, han satt i USAs högsta domstol och var en ledande personlighet i början av 1900-talet. Han trodde inte på Gud. Han såg på människan som vi finns i ett tomt och gudlöst kosmos. Och då kan han skriva så här. Om man tänker klart, ser jag ingen anledning att tillskriva människan en betydelse av annat slag än det som tillkommer en babian eller ett sandkorn. Alltså, långsiktigt ingenting. Människan är ytterst sett fullständigt utan betydelse och livet är meningslöst. Ditt liv är som ett sandkorn när det gäller signifikans, betydelse, vikt. Och så är det ju förstås. Han har ju rätt om Gud inte finns. Och nu säger Nya Testamentet, Gud finns. Och han är på vår sida. Han har kallat oss till ett hopp. Och det hoppet är ett rikt och härligt arv som vi ska få del av. Och därför är vi så oerhört mycket mer betydelsefulla än alla fantastiska djur och förstås än alla sandkorn på havets botten. Vilken skillnad. Det tredje som Paulus ber att vi ska få upp ögonen för, det är hur väldig hans styrka är för oss som tror. Det här handlar om situationen just nu. Han har tittat bakåt på vår kallelse, han tittar framåt på det arv vi ska få. Och nu talar han, hur är det nu? Medan vi väntar på att arvet ska bli vårt. Jo, då verkar Guds väldiga styrka i oss. Så vi får hjälp. Det finns en kraft som är utanför oss själva, men som vi kan få del av. Och som är en väldig kraft. Vad är det för kraft? Hur ska vi tänka om det? Paulus ger oss en tydlig beskrivning. Han ger oss fyra illustrationer. Vad är det för kraft som du får del av när du blir en kristen? När du kommer in i det här inre, den inre cirkeln. Vad är det för kraft? Jo, det är samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Som har makt över döden. Som kan knäcka förfallet. Förruttnelsen. Döden. Samma kraft som uppväckte Jesus verkar i oss. Det är en kraft som inte bara uppväckte honom från de döda utan satte honom på Guds högra sida i himmelen. Och för att vi ska förstå vad det innebär så säger han, alltså den kraft som satte Kristus högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, som har positionerat Kristus över allting annat, över alla mänskliga makter och härskare, över alla de onda krafterna. Som har satt Kristus över alla andra namn. Inte bara nu, utan i all evighet. Den kraft som uppväckte Jesus, som upphöjde honom, gjorde honom till Herre överallt. Den kraften verkar i oss. Den kraften som la allt under Jesu fötter. Så att han nu är huvud över allting. Så han verkligen är Herre. Över kosmos. Över allt som existerar. Samma kraft som gjorde honom som är Herre över allting till huvud över kyrkan. Som är hans kropp. Det är ingen liten sak att tillhöra den kristna kyrkan. Då tillhör man honom som förvisso är herre över kyrkan. Men han som är herre över kyrkan är också herre över allting. Över precis allting. Den kraft som gjorde detta uppväckte Jesus. Upphöjde honom till faderns högra sida. La allting under honom. Och som gjorde honom till herre över den nya mänskligheten, kyrkan. Den kraften börjar verka i oss. Inte så att vi har kontroll över den. Inte så att allting omedelbart verkar i oss på samma sätt som den verkar i Kristus. Vi uppstår ju inte efter 3 dagar när vi har dött. Men det är samma kraft som verkar i oss och som långsiktigt ska få liknande resultat, att vi ska uppväckas från det döda och uppstå i härlighet för att inta den nya skapelsen. Ser du vad som finns att se? Han har kallat dig till ett hopp. Han har gett dig ett arv som är ett rikt och härligt arv. Och han verkar i dig med sin kraft. Den kraft som är större än allting annat. Jag lyssnade i helgen till Ravi Zacharias. Han är från Indien, han lever nu i USA och är en av USAs mest uppmärksammade kristna evangelister, apologeter, kommunikatörer. Han kommer för övrigt till Sverige, till Uppsala i april. Han är verkligen värd att lyssna på. Han berättade om en händelse som illustrerar det som Paulus ber om. Det här är ett fängelse från Louisiana i södra USA. Det kallas för Angola därför att det byggdes i ett område där väldigt många slavar levde som var hämtade från Angola. Det var länge känt som det värsta, det blodigaste, det mörkaste fängelset i USA. Med fruktansvärt mycket våld innanför murarna. 85% av de som sitter i detta fängelse sitter inne på livstid. 45 av fångarna sitter på death row och väntar på dödsstraff. De fick för en tid sedan en ny fängelsechef. Och han sa, jag tar det här jobbet om jag får lov att göra det på mitt sätt. Det här är en hopplös plats, du får göra som du vill. Han var kristen. Fängelsechefen, den nya fängelsechefen. Och han började reorganisera fängelset. En bibel i varje cell. Dagliga andakter i fängelset. Erbjudande om teologiska studier. Och det har blivit som en väckelse på fängelset. Så att det idag är USAs säkraste fängelse för fångarna. Ravi Zacharias var inbjuden för en tid sedan att tala till fångarna. Och han berättade att det var en oerhört stark upplevelse. Många av de här fångarna har kommit till tro och är idag kristna. Han var med där, delade sitt budskap, delade Guds ord, man sjöng, man bad tillsammans. Och så skulle han gå därifrån. Han skulle ta farväl av många av de fångarna som aldrig kommer att komma ut från fängelset under sitt liv. Han kramade om en av dem. Ravi frågade honom, sitter du också inne på livstid? Ja, det gör jag. Får jag fråga, hur känns det att veta att man aldrig ska komma ut härifrån? Han svarade, Mr. Zacharias, om du hade känt den man jag var innan jag kom hit, om det var detta som krävdes för att jag skulle få upptäcka friheten, den fantastiska friheten i det inre som man får genom Jesus Kristus. I så fall, är det okej för mig att leva innanför dessa murar? För jag har en frihet på insidan. Be för mina föräldrar. Be för dem som är där ute. Som inte har den friheten. Han hade upptäckt rikedomen i Kristus. Som övergår allting annat. Som Paulus säger i första Korintierbrevet kapitel 3. Till dem som är de heliga. Allt tillhör er. Paulus, Apollos, Kefas. Hela världen, liv och död. Nutid och framtid. Allt är ert. Ni tillhör Kristus. och Kristus tillhör Gud. Ser du vad du har i Kristus? Vi ber. Herre, öppna våra ögon så du ser vilket hopp, så vi ser vilket hopp du har kallat oss till. Så vi ser vilket rikt och härligt arv du har förberett åt oss bland de heliga. Så vi ser med vilken mäktig kraft du verkar och kommer att verka i våra liv. Öppna våra ögon.